Juldagen. Ja, vad säger man på juldagen? Jag tänkte börja med en liten berättelse. Om den är sann eller inte, det vet jag inte. Men chauffören hade kört runt med professorn på det ena föredraget efter det andra. Och det hade blivit en lång turné, så chauffören, han hade ju lärt sig professorns föredrag utan till. Så han vänder sig om till professorn i baksätet och så säger han: ja, jag har hört det där föredraget så många gånger, så jag skulle nog kunna liksom hålla det själv. Jag slår vad om att du inte kan det, säger professorn. Jo, men jag gör det. Sagt och gjort. Chauffören och professorn, de byter kläder, och där står chauffören inför alla åhörarna, och så håller han det här fantastiska, invecklade, komplicerade föredraget. Och när han är klar så är det ovationer och applåder, och publiken står upp och alla är helt överväldigade över professorns kunskaper. Men det är ju chauffören som står där. Och så går världen upp och så säger han: ja, men det här var ju fantastiskt. Nu har vi några minuter över, så vi kan väl ställa några frågor. Och så ställs den första frågan till professorn. Och chauffören blir ju väldigt nervös givetvis när han står där. Men så finner han sig och så säger: den här frågan är ju så enkel att svara på, så det kan ju till och med min chaufför göra. Varsågod. Varför berättar jag det här? Jo, hur många gånger har inte du hört julevangeliet? Hur många gånger har du inte hört storyn? Hemma hos oss igår så satt vi där i sofforna, och så riktade jag mig till barnen och så säger jag till barnen: kan inte ni hjälpa mig att berätta julevangeliet? Och de var ju liksom en upp med handen, men den andra hand berättar före. Och så höll vi på så här, och så berättades hela alltihop, ända från det att ängeln uppenbarar sig för Maria tills det att Jesus är född. Och barnen kunde berättelsen, och vi vuxna satt där och liksom småsmilade lite åt de här olika detaljerna som kom fram. Men hur många gånger har inte vi hört det? Om Marias besök eller ängelns besök, och Marias graviditet och hur Josef funderar och så vidare. Alla de här detaljerna. Vi har hört berättelsen så många gånger, och flertalet av oss kan säkert svara på frågor som: var Jesus verkligen i krubban när herdarna kom till exempel? Visade sig stjärnan verkligen över stallet? Och hur många var de vise männen från öster och så vidare? De flesta av oss skulle nog kunna ge svar på de frågorna. Därför att vi har hört så många gånger. Och allt är ju bra. Det finns ett enormt värde i att kunna fakta. C.S. Lewis, han sa så här, citat: vi behöver inte få nya idéer berättade för oss så mycket som vi behöver bli påminda om gamla sanningar. Och det är en djup insikt. Vi behöver inte få så mycket nya grejer berättade för oss så, men vi behöver att bli påminda om gamla sanningar. Och jag menar, folket hade ju väntat på Messias under så lång tid. Och föreställningen hur det skulle gå till, hur hans rike skulle komma och hur allt skulle se ut, hade de på något sätt klart för sig. Men nästan allihop hade ju fel. Lärjungarna hade fel, de vise männen hade fel, och alla hade fel, därför att man hade en föreställning om hur det skulle vara. Och så blev det på ett helt annat sätt. Och sanningen är nog den att troligen hände inget av det som en vanlig jude trodde skulle hända. Så det var väldigt många överraskningar den dagen när Jesus föddes, eller den natten. Det är ganska gulligt ibland när man frågar barn, som jag nämnde nyss. Man bad några förskolebarn rita eller skolbarn rita om julberättelsen, så var det ett barn som ritade ett flygplan. Och fröken eller magistern undrade varför, vad är det här? Det här har väl ingenting med julen att göra? Jo, men där inne sitter Josef och Maria. Och så han längst fram, det är Pontius the Pilot. Och så är det här, the flight to Egypt. Vet, man kan få saker och ting om bakfoten. Och det var en konstig julpredikan det här. Det är en söt liten berättelse, men vi tror att vi ser allt klart också. Vi tror att vi har koll på hela storyn. Och ibland tror vi på att vi kan varenda detalj. Men jag skulle bara vilja påminna dig och mig om överraskningarna. Det finns flera överraskningar. Utifrån, vi har ju hört, läst nu Lukas 2, vers 1-20. Och den första överraskningen är ju egentligen Jesu föräldrar. Vi har ju facit, men anta att du och jag skulle ha valt föräldrarna till Messias, han som skulle komma. Vilka hade du och jag valt? Vilka hade du och jag valt? Ha? Vi hade ju inte valt de som figurerade i berättelsen. Vi hade inte valt de enkla föräldrarna, den här enkla flickan. Vi hade inte valt en snickare kanske, utan vi hade valt de fina. De som har en liten högre ställning, som kunde ge Jesus en bra uppväxt och som hade ekonomisk möjlighet och stabilitet och allt det här ni vet. Vi hade försäkrat oss om uppfostran och trygghet och utbildning. Men Maria, en ung flicka, en jungfru. Josef, en snickare från Betlehem. Vart gick de vise männen och letade efter den nyfödde kungen? Jo, till palatset. Men den första julen, det var en otrolig överraskning. Gud väljer två helt vanliga människor, om jag får kalla det för det. Nästa överraskning är ju tiden för Jesu födelse. Det var ockupationsmakten var där. Det var inte de ideala förhållanden på så sätt. Hade du och jag valt tiden för Jesu födelse, så kanske vi hade valt direkt efter kung Davids rike. Eller under Salomons stormakt, när liksom riket var stort och det var frid och fred. Eller så kanske vi hade valt som tiden som är nu, med all teknik och teknologi, när alla kunde liksom upp med sina status, wow, Messias är född, och så kunde liksom budskapet ha spridits på ett helt annat sätt. Men Bibeln säger att när tiden var fullbordad, så sände Gud sin son. Och Gud, han har den perfekta tidstabellen, den perfekta kalendern, perfekta tajmingen. Alexander hade invaderat området långt, långt tidigare. Och grekiskan hade blivit ett världsspråk. Romarna hade nu också tagit makten och de hade byggt vägar överallt. Så vi har förutsättningar. Och så har vi också 400 år av tystnad. Det händer inte så mycket, men liksom det kokar, det bubblar under ytan. Den gamla religionen är urholkad. Människor längtar efter något. Något större. Och judarna var övertygade om att de behövde en frälsare, liksom hedningarna var trötta på sina gudar. När tiden var fullbordad, så sände Gud sin son och Jesus föds. Det var en oväntad tid på ett sätt, men så förberedd av Gud. Platsen för Jesu födelse var också en överraskning. Antagligen hade du och jag valt något storslaget, som jag nämnde innan. Palatset, dit vise männen var och letade efter den nyfödde kungen. Antagligen hade vi valt något rejält stabilt. En huvudstad, Rom, Alexandria eller Aten. Men Betlehem var så litet och betydelselöst. Josua, när han intar liksom det förlovade landet, så nämner han inte ens Betlehem bland de utdelade städerna. Men 700 år innan Jesu födelse så profeterar Mika i det femte kapitlet och den andra versen. Men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Och hans ursprung, han är före tiden, från evighetens dagar. Så profeterar Mika. Och det är stökigt i storstäderna vid den tiden. Det marknadsstånd, det drickande, inte bara i den staden. Men inte bara det, utan Jesus, han föds då i ett stall. Ett lugnt lilla stall. Jag vet inte om det var så lugnt egentligen. Julkrubbor. Och så är det alltid så fridfullt och så där lugnt. Men jag vet inte hur stort eller hur litet det var. Jag vet inte hur många djur som fanns där. Hur det lät, och det kanske luktade mocka, och ni vet. Men där föds Jesus. Den enkla, på den här enkla platsen. Och nästa överraskningen är just den här till synes enkla födseln, som också var oväntad. Vi talar om den högste son, han som skulle födas av en jungfru, Gud själv som kommer och ska leva som en människa. Sånt händer ju inte varje dag, att Gud blir inkarnerad, utan det har hänt en gång. Det är stora nyheter. Men skriften säger, som vi hörde i texten innan, där eller när tiden var inne då hon skulle föda, och hon födde sin förstfödde son. Det låter så vardagligt. Maria födde sin son. Det skulle ju kunna sägas som vilket barn som helst. Så det var till synes en enkel födsel. Och den sista av de här enkla överraskningarna som jag vill lyfta upp, det är de som först fick ta emot budskapet, eller de som först fick veta om allt det här. Herdarna, de var inte de mest inflytelserika personerna vid den tiden, och de hade faktiskt en väldigt låg ställning i samhället. Ofta var det immigranter som sov med djuren ute på fälten eller i inhägnaderna som fanns. Vore det inte bättre att ha gett nyheten till de religiösa ledarna i Jerusalem, så de skulle kunna basunera ut detta och predika ut det? Eller varför inte till kungen själv? Ja, du som har facit i handen vet varför. De religiösa ledarna var inte intresserade av just de händelserna på det sättet. Och kungen ville absolut inte ha någon rival. Så herdarna får höra det först. Hur ängeln visar sig, och sen hela den här änglaskaran som proklamerar att Jesus är född. Han proklamerar frid åt alla människor på jorden. Så de första som fick höra detta var enkla människor. Fem saker som troligen hade sett annorlunda ut om du och jag hade bestämt hur saker och ting borde vara. Och det finns också några saker vi kan lära oss av. Jag går igenom de här jättesnabbt. För det första så använder Gud enkla människor. Gud använder enkla människor. Gud ser till hjärtat. Maria svarar, en ängel dök upp. Så säger hon, må det ske med mig som du har sagt. Och Josef var en rättfärdig man som ville skydda Maria. Och frågan till oss, till mig den här julen är, hur tillgänglig är jag för Guds tilltal och kallelse? Det andra vi kan lära oss, det är att Gud har kontroll. I Jesaja 14 och 24 så står det så här, Herren Sebaot, han har svurit och sagt, sannoliken som jag har tänkt så ska det ske. Det jag har beslutat, det ska bli verklighet. Ibland så oroar vi oss så mycket för saker runt omkring. Vi oroar oss för morgondagen, vi oroar oss för dagen idag, vi oroar oss för gårdagen, vi oroar oss för så många olika saker. Men Gud, han har tiden i sin hand. Gud, han har klockan så att säga, och Gud har lovat. Och när han har lovat och han har sagt, då blir det så. Så när vi ser på allt detta så får vi inse att Gud har kontroll och vi kan vila tryggt i hans armar, hans händer. Den nästa lärdomen är att Jesus är den som betyder något. Där Jesus är, där är det betydelsefullt. Ingen plats är betydelselös. Tack. Om Jesus finns där. Det kan finnas vackra platser, vackra byggnader, vackra människor, vackra saker, men utan Jesus så är inte värdet fullt, om jag säger så. Bilden haltar lite grann, men där Jesus finns, där är det betydelsefullt. Där Jesus finns, där blir det annorlunda. För ett av hans namn är Emmanuel, Gud med oss. Och det vill Jesus vara i ditt och mitt liv den här dagen. Med dig, med mig. Att få ha honom i centrum. Näst sista lärdomen. Gud gör ofta dramatiska saker på ett helt odramatiskt sätt. Det är inte i stormen som Gud oftast kommer, utan det är i den stilla susningen. Och den som väntade något dramatiskt missade det. Så många gånger tror jag du kan vittna om att du har varit med och sett bönesvar, både smått som stort. Och du måste nästan säga till dig själv, just det, jag bad till Gud. För du bara såg det där, du bara kom. Och det finns ju en fantastisk gammal sång där man kan, som säger att man ska räkna alla Guds välsignelser. Och när vi räknar ihop allt det så ser vi hur stor Gud är och hur mäktiga saker han har gjort i våra liv. Och oftast på ett väldigt odramatiskt sätt. Och den sista lärdomen. Gud har inte anseende till person. Jag nämnde i de tidigare punkterna att herdarna var det de första som fick höra budskapet. Enkla människor. De som vakade över lammen, över djuren, var de som först fick höra budskapet. Och på något sätt så tror jag vi behöver landa tillbaka i enkelheten. I enkelheten, bara stilla oss på nytt. Bara öppna våra hjärtan och våra sinnen på nytt. och få se på honom. Han som gör det stora i det lilla. Någon sa så här, jag vet inte, minns inte vem, men gör som Gud. Bli människa. Jag älskar det uttrycket. Gör som Gud, bli människa. Se det vackra i varje sak, det vackra i varje person, det vackra i varje händelse. Det vackra i att se på varandra, det vackra i att Gud rör vid våra hjärtan, det vackra i att Gud har satt människor runt omkring dig, satt människor, fört med människor in i ditt liv. Det vackra i att han vill leda dig, det vackra i att han har kommit till den här jorden och att han är här just nu. Så känner du dig enkel och ordinär, bra, för då kan du Gud använda dig. Han använder ordinära människor. Ser du på världen och blir modfälld, tappa inte hoppet. Gud har kontroll. Vill du se kungen, lyft bricken ifrån eller ta bort det från det sensationella och se enkelheten. Bege dig till Betlehem, bildligt talat, och möt honom i vardagen, i ordet, i bönen. Viska en bön och säg, Herre, använd mig idag. Låt mig få se dig i mitt liv. Och är det så att du den här julen på något sätt upplever en syndabörda, överlåt den till Jesus och be honom få komma in i ditt hjärta. Ska vi be tillsammans?